Tack så mycket. Dags för ny podd. Och jag vet inte, den här podden kanske jag blir så här impopulär bland vänsterfeminister. Där jag är övertygad om att jag finns på bild ovanför sängen bland de flesta. Vi ska prata lite om feminismen. Vi ska prata om vad de har misslyckats. Det finns naturligtvis bra grejer med feminismen. Vi ska prata vad de liksom verkligen har gått bort sig. Pratar man om feminism, pratar man om utveckling, pratar man om jämlikhet, så pratar man ofta om det här i ett väldigt, väldigt kort perspektiv. Man pratar om då liksom, jag menar så här, ja, kvinnor har fått det mycket bättre för att, och så jämför man med hemmafrun. Men hemmafrun är ju egentligen bara ett 1900-talsfenomen. Det där fanns ju inte innan, när vi levde liksom i bondesamhällen och det, utan det fanns en helt annat sätt att liksom organisera familjen. Problemet var att, eller det som liksom, det här hänger ihop, det är två stycken liksom grejer som händer samtidigt, eller en grej som händer som gör att liksom den här ivrarna dyker upp liksom i vår debatt. Och det är den teknologiska utvecklingen, industrialismen, som gör att helt plötsligt så är kvinnans roll inte produktiv. Det vill säga, innan när man levde i ett bondesamhälle, och jag brukar återkomma om det här, och det är bara stänga av om ni tycker att att jag tjatar. Men om man tittar på, jag har ju fortfarande, jag tror att jag är en av de få som har det här perspektivet från det gamla bondesamhället, där man levde i stora familjegrupper, där man jobbade tillsammans, och vad det egentligen gör med en familj. För att om du tittar på vad en kvinna gjorde respektive en man, det är mycket flyter in i ett bondesamhälle. Man hjälps åt, till exempel när vi skördar oliver, du skördar alla oliver. Det är från du kan gå liksom till du kan, inte kan gå. Det är liksom kraven för att skörda oliver. Faktiskt, till och med barn som inte kan gå är med. Mammor, om de har små barn som inte kan gå, då brukar de ta upp en filt och så bryter de en gren och ger grenen till liksom ungen, och då plockar ungen oliverna. Den tittar på hur vuxna gör, och så får den vara med, liksom en mel. Och det här mångtusenåriga sättet att leva, det är liksom radikalt annorlunda hur vi lever idag. Och det är radikalt annorlunda från det här patriarkala systemet, man säger då att det här liksom 50-talshemmafrun var. Det är ju två helt olika saker. Så att diskutera jämlikhet ur det perspektivet, det blir jävligt enögt. Men vad är det de säger? I de blindas rike, den enögde kung. Vad de säger, i feminismens Sverige är genusvetaren drottning. Men det teknologiska framstegen är liksom, dels så är industrialismen börjar, och då är det liksom löpande bandet, där jobbar männen. Sen så flyttar det in massvis med teknik i samhället. Om man bara tittar på en sån sak som tvättmaskinen. Jag menar, det tog ju timmar att tvätta in där. Man var tvungen att ta sig till ett ställe där det fanns mycket vatten, man skulle tvätta. Det frigjorde massvis med timmar då för kvinnor. Plus att man rent ekonomiskt, att man tog bort med industrialismen mycket av det som varit industrialiserat, det vill säga vävteknik, sömnad, allt sånt där som var kvinnliga. Det var att man tog bort, alltså, den ekonomiska delen av att vara kvinna som fanns i hemmet. Man jobbade hemma, man jobbade med barn, man tog, och den liksom, det är det som leder till det här som hände på 50-talet. Och det måste ha varit den mest frustrerande tiden någonsin för kvinnor liksom. Men nu har vi löst det. Kvinnor är ute i jobbet. Kvinnor har liksom samma rättigheter som män. Vi har massvis med lagar om det här. Och det finns inte någon gång de inte tjatar ett stort hål i huvudet så fort det sker något fel. Och det där. Och det är rätt. Det är klart att vi ska ha samma möjligheter. Det är klart att alla ska bli behandlade lika. Men om man tittar då på, vi har fått det mycket bättre, säger folk. Jaha. Men det beror ju helt på vilket mätsystem man använder för att mäta det med att vi har fått det mycket bättre. Ja, kvinnor har fått större ekonomisk makt. Japp. Män har fått mer makt. Det ska man också komma ihåg, att män har också fått mer makt över familjelivet och barn och allt sånt, om man skiljer sig och allt sånt där. Till skillnad från vad man hade förut. Så man har fått mer makt över vissa saker. Däremot så mår vi ju skitdåligt. Så använder man en helt annat sätt på att liksom mäta om vi har fått det bättre, så har vi fått det tydligt mycket sämre när det gäller liksom hur vi mår psykiskt. Jag menar, Cirka 700 000 kvinnor och 300, nästan 400 000 män hämtar ut antidepressiva mediciner minst en gång under 2020, var den senaste siffran jag hittar. Skillnaden är liksom störst också bland ungdomar, där andelen kvinnor som får dessa läkemedel är 11% jämfört med 5% bland männen, alltså 15-29 år. Där jämställdheten är som bäst, där de har liksom gått varenda fucking jävla genuskurs, där de har tjatat hål på hela, liksom, tänk liksom de unga killar som är uppväxta nu, de har ju fått gått och höra då, de är patriarkatet och de har liksom inte samma rätt, de har mycket mer liksom förspänta vad kvinnor har, och så har man boostat tjejerna, kom igen nu tjejer, kämpa, och det är inget fel i det, eller det är fel att man har gjort skit för männen, men det är inte fel att man har liksom stärkt kvinnor i att leva ut sin dröm och så här. Men är det verkligen drömmen? Va? Så att det här man pratar om jämställdhet, det är alltså historien om teknologiska framgångar. Tvättmaskinen, timmar. Mycket som har gjort det mycket, mycket bättre. Men det är också saker som har blivit mycket, mycket sämre. Det här med återigen, man tittar på då den här gamla sättet att leva. Ja, men så var man hemmafru och så satt man hemma där med barnen och bakade och liksom hände ingenting. Ja, det måste ha varit världens mest frustrerande period någonsin för någon typ av människa. Och det fattar jag att det är ingenting man, eller en del vill vara hemma. För det är också en sån här jättekonstig grej med feminism, att folk inte välja själva. Men jag tror för en stor grupp kvinnor är det rätt frustrerande att bara vara hemma. Liksom, utan man har andra planer, man har andra drömmar. Men så var det inte förut. Utan det fanns andra sätt att ta del i det här. Och att den här liksom att bara leva, att det låter, man kommer hem, så kommer mannen hem, sätter sig i soffan, trött efter jobbet, och så lever man i den här lilla, lilla familjenheten. Det är klart att det är superfrustrerande. Plus att om du är gift med en jävla idiot, så var det ju helt i händerna på den här, alltså mannen, om det var en jävla asshole som spöade eller behandlade som skit. Det är ju också skitdåligt med den här liksom 50-talsidén om du är ett hemmafrun och det. Det är skit. Så det är klart att vi inte ska ha det. Men tittar man på det gamla sättet att bygga upp familjer, ett gamla sätt att leva ihop i stora, stora familjegrupper, passa barn. Det är ju för fan inte morsan som gör i en sån grupp. Det gör farmor och farfar. Och det är ju skitbra. För att då får de en uppgift. Medan mamman som är stark, de hjälper till att plocka oliver. De kanske syr. Du vet. När, som man tittar till exempel när skörden är. Som vi som är och nu, jag pratar väldigt mycket bra om Italien. Det finns mycket skit där också. Jag brukar säga, om man skulle liksom skapa den perfekta människan, då skulle man liksom naturligtvis kombinera, du vet, den ordningsamma svenskan med den passionerade italienaren. Det skulle bli en perfekt varelse, typ Paolo Roberto skulle jag säga. Han skulle vara helt perfekt. Vad fan skrattar du åt? Nu skrattar de här i teamet åt mig. Jag ser inte så perfekt ut. Vi filmar ju en del, kanske ser det. Jag har, när jag kom till studion och sa, fan har du gjort nu? Sist hade jag en blåtira. Då hade sonen sparkat mig i huvudet. Och ja, ni förstår vilket. Om jag ska prata om familjerelationer. Vad heter det? Idag hade jag tränat. Igår så var det, eller måndag så var det teknikträning. Och så var det någon som var så jävla trött så han missade att sparka mig på näsan faktiskt, träffa med nageln. Och nageln, det finns en massa bakterier så det är lite infekterat, så det ser värre ut än vad det är. Och bara en parentes, det där med att jag fightas med min son. Jag tror att det är en fundamental sätt, alltså ett viktigt sätt att bygga nära relation till sin son. Brottning. Alla däggdjur brottas. Det är ett supersätt att komma nära sina barn. Så det är faktiskt så att jag verkligen rekommenderar att era barn börjar träna kampsport. Gärna någon brottningsmässigt i början. Judo, jiu-jitsu, MMA. Något som är liksom nära att brottas. Dels så lär sig barn, du vet, det här när folk inte vet vad de gör. Barn som tränar kampsport, de vet var gränserna går. För det får man lära sig. Det här gör ont, det här gör man inte. Man lär sig moral, man lär sig att kontrollera sin ilska. Folk tror ju att kampsport är liksom att man bara lever ut sin ilska. Det är helt tvärtom. Man kontrollerar, det finns ingenstans det är så viktigt att kontrollera dina känslor. Att så här, det är som min gamla tränare sa, jag hade ju ett problem när jag började boxa, att jag var ju för vild. Liksom. Jag boxade helt på liksom, aggression i början. Liksom. Och det, så här, det sista han sa alltid när man, liksom, man står med, han stoppar in tandskyddet och man ska vända sig om och se motståndaren. Stoppar in tandskyddet och så sa han alltid till mig, is i hjärnan, eld i hjärtat. Det betyder att jag skulle naturligtvis ha ilska. Jag skulle naturligtvis ha den kraften i mig. Men jag skulle kontrollera. Och det tog många, många år för mig att lära mig det där. Återigen, passa barn och brottas. Nu tog det som vanligt ett riktigt jävla stickspår. Men mycket av det här som har lett till teknologin har också bara skett. Och så har man inte haft någon riktig debatt om det här. Vad är det som har hänt? Vad är det som är bra med den här? För det har ju hänt naturligtvis varit jättebra med jämställdheten. Det har varit jättebra med den tekniska utvecklingen. Men vi har inte pratat om de sakerna som kanske var dåligt. För vi har inte haft någon ärlig debatt om det här med jämställdhet. Vi har inte haft en ärlig debatt om det här med könsskillnader och sånt. För att det har varit provocerande. Det har också varit en stor grupp av människor som har alltså skapat politiska karriärer på att skapa djupa, djupa skyttegravar. Journalister som har skapat karriärer av oss, debattörer, filmmakare. Vi har haft ett samhälle där vi har pumpat in miljarder till att bygga skyttegravar. Och män och kvinnor hit och dit. Och det där är ju problemet. För återigen, det här med att vi är kvinnor, vi är män. Vi ska leva tillsammans. Vi är alla olika. Jag pratar om det varenda jävla gång, för det är ingen som förstår den här normalfördelningskurvan. Det vill säga att när det gäller könsskillnader, de är inte jättestora liksom i mitten på gruppen män och gruppen kvinnor. Om man tittar våldsamhet, 60-40 män kvinnor, 60% på män och 40. Men tittar man ute på extremerna, det vill säga de mest våldsamma människorna i Sverige, då är 100% av liksom 100 av de 100 värsta är män, och tvärtom på andra sidan de mest omsorgsfulla. Och det här får liksom skillnader ute på kanterna, men det är klart att vi är lika, men det är också vi är olika. Och när man inte har fört en debatt om det här, för det fanns faktiskt en debatt om det här i början av feminismen, likhetsfeministerna, och där var det så jävla tydligt att det var en fight, och det här är väldigt, väldigt intressant om man pratar om det här ur ett sånt här socialistiskt perspektiv. Nu jävlar ska ni få höra. Om man tittar i början av jämställdhetsdebatten bland kvinnliga feminister i början på 1900-talet, så fanns det en jättestor debatt om det här, där man sa okej, det är klart att vi ska ha samma rättigheter och så, men det är ju skillnader. För att här var det så väldigt, väldigt stor skillnad för arbetarklasskvinnorna och medelklasskvinnorna. Det var en sån konflikt också. För arbetarklasskvinnorna sa så här, jag väger liksom 40 kilo, min man väger 95, ska jag göra samma jobb? Det är klart att det är skillnad på män och kvinnor. En man som har lyft tungt hela dagen och kommer hem, han är naturligtvis trött, men jag går ju sönder, va? Och de som vann var medelklassfeministerna, för de jobbade som jurister och sa det är ingen skillnad på mig och min juristkollega, och det var det inte. Och man tittar, och det är alltid, nu var jag socialist, det är exakt 30 sekunder. Vad heter det? Och det är den här alltså socialistiska, man tittar alltid på samhället i liksom kvinnor med extremt stora grupper. Då missar man de individuella skillnaderna som kan vara väldigt, väldigt viktiga. Jag kan till och med säga att vi har haft ett feministiskt, alltså en feministisk martyr i Sverige. Vi alltså, det finns faktiskt en tjej som har dött för det här. Kommer ni ihåg den här häktesvakten? Det var en liten tjej som jobbade häktet i Haninge, tror jag. Som skulle flytta, alltså en mördare. Jag tror han var, alltså uppåt 100 kilo. Så sätter de en liten tjej och flyttar en mördare. Han slår ihjäl henne. Det är ingen skillnad på män och kvinnor. Jo, det är det. Män har i princip 30% mer muskler. Den här snubben hade väl liksom 80% mer muskler antagligen. Plus att han hade mer testosteron. Plus att, alltså det är helt sjukt, va? Men det är ingen skillnad på män och kvinnor. Jo, sätt dit en stor snubbe. Så hade hon levt idag, va? Så att den striden vann ju medelklassfeministerna. Och det gör att mycket av den arbetarklassens liksom problem vart värre och allt sånt där. Sen om man tittar på, ju mer frihet någonting blir, så blir det också mer kommersiellt. Och där kan man titta till exempel på det här med p-pillret som också liksom helt ändrar. Om man tänker på den här perioden på 1900-talet, hur mycket som liksom förändras. Och vad det är som händer liksom, i hela sättet att vi, våra relationer med varandra, hur vi lever i våra familjer. En sån grej som man kan titta med den här stora familjenheten. Där, alltså, till exempel självmord i Sverige bland äldre är ju omfattande. Och det beror ju på att liksom, var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv. Vi skiter i våra gamla. Sverige är också det land på jorden med mest ensamhushåll. Stockholm, den stad med mest ensamhushåll. Och det där kommer jag ihåg. Jag flyttade som de flesta svenskar. Jag är ju lite svensk ibland. Och så är lite, det är ju det perfekta med att vara tvåkulturell. När det är bra att vara svensk, då är jag svensk. När det är dåligt att vara svensk, då är jag italienare. Men vad heter det? Jag kommer ihåg, jag flyttade precis som de flesta svenskar hemifrån. Jag tror tidigare, jag tror jag var 18 eller 17-18 någonstans när jag började flytta hemifrån. Och så åkte jag ner och skröt för mina kusiner. Kanske kommer som en chock för er att jag skröt, men det gjorde jag. Och lite så här retar dem lite och så här, nu ska ni flytta hemifrån. Och det, så här, du vet, det här som man skojar om i Sverige, mamonis. Det att de bor ju hemma tills de gifter sig, italienarna. Och de var så här, mina kusiner var ju så här helt frågande. De bara, varför ska du bo själv? Ja, men ja, du vet, så jag kan titta på tv själv och prata med ingen och äta själv. Det är jättekonstigt för ett flockdjur att vilja vara själv. Det är ju jättekonstigt. Återigen, det här med utveckling. Det beror ju för fan på vilket mått du använder för att mäta. Vilken måttstock har du att mäta framgång? Blir vi lyckligare? Nej. Folk tar ju för fan livet av sig för att när de är gamla, för de är ensamma. De dör själva på sjukhuset. Ingen är där för att hålla din hand. En av de viktigaste sekunderna i livet, när du behöver en hand att hålla mer än någonsin, då är ingen där. De sitter och tittar på tv själv och äter själv, för att det är viktigare. Och det där gör man inte i de här stora grupperna. Och återigen, om vi kommer tillbaka till den här hemmafrun och innan då. Nej, men om du gifter dig med fel snubbe, det var inte, alltså, du vet, om du är en stor familjegrupp. Om du gifter dig med fel snubbe, han kunde inte, han, du var inte själv med honom på samma sätt. Du bodde med kanske släktingar, du bodde med din mamma och pappa, hans mamma och pappa. Du jobbade med, om du kommer upp och så jobbade man i stora befolkning. Vi jobbar ihop liksom. Om man är gift med någon så jobbar man kanske med deras familj också. Och sen så är det ens syrra eller ens kusin som har en blåtira. Då kommer det hända grejer. Vad fan har du slagit min syrra? Så det fanns en helt annan. För sjuka män, de finns. Precis som det finns sjuka kvinnor. Men sjuka män är allvarligare för att de är ofta starkare än sin partner. Det finns ju lite siffror med det där. Med att det är nog ungefär lika vanligt med det här. Om man tittar på hur man slår varandra och sånt i relationer, när man tittar sådär, att man slår män, kvinnor slår ungefär män lika mycket som män slår kvinnor. Skillnaden är när en man slår så är han mycket starkare och då får det mycket, mycket allvarligare konsekvenser. Det är därför det är absolut kulturellt liksom, det absolut fulaste man kan göra är att slå en kvinna. Och det där blir också ett ytterligare problem. Nu hoppar det som fan här i den här jävla monologen, men ni får hänga med. Vad heter det? När man då som man slår, så händer det fysiskt saker, och därför har den här kulturella grejen har varit superviktig för det här med att liksom att hålla nere våld hos män. Man har haft, du vet, så här, att den här gentleman att öppna dörrar, allt sånt där, det har en viktig, viktig funktion. Jag tror att det kanske bland medelklassmänniskor eller där man har bra uppväxt och där man har sunda föräldrar, där man har fått värderingar hemifrån. Där finns det väldigt tydligt med naturligtvis. Att man, men är man uppväxt i ett dysfunktionellt hem, där man, det är ju ofta så att folk som har sett sin pappa slå sin mamma hemma, det förs vidare. Och därför behövs det mer än någonsin den typen att uppföra sig som en gentleman, att förstå att det är fel att slå kvinnor. Och det, ett gammalt samhälle, det är ingen slump att många av de här grejerna, hur man uppför sig, man håller upp en dörr, hur man behandlar kvinnor, att man uppför sig som en gentleman. Allt detta har utvecklats under tusentals år. Och i jämställdhetens anda, när vi skulle bli de här likhetsfeministerna, då kastade vi ut barnet med barnvattnet. Mycket grejer som var superviktiga. Regler som vi har tagit fram för att leva ihop kastade man ut. Och det där var djupt allvarligt. Och återigen, det där med att liksom, att familjen har en enormt viktig grej att leva. Sen så kommer vi, mycket av det här som man säger, vi kommer aldrig kunna gå tillbaka till det sättet att leva. Men återigen, en debatt. Vad var det som var bra? Vad var det som var dåligt? Vad kan vi ta det som vi har lyckats med vår jämställdhet att göra? För det har hänt mycket bra grejer. Jag säger inte att vi ska tillbaka. Vi ska ju framåt. Vi ska framåt. Och det ger också möjligheter i den här liksom normalfördelningskurvan. Att det ger möjligheter för kvinnor. Om det är kvinnor som har mycket så här manliga, liksom där framåt, jobba och allt sånt där. De får ju en chans att utveckla sig själv. Men däremot de som är på andra spektrat i den här kvinnliga grejen. Som är omsorgsfulla, som är allt sånt där. De blir ju nästan hånade, va? Det är som min exfru som beslutade sig för att vara hemma all tid man kunde med liksom våra barn. Hon fick skitmycket skit för det där. Men hon utbildade sig och där, nu ska ni få, kommer ni skrika i, som en kastratkör kommer hon slå upp toner här i vänster. Jag vet, det roliga är, alltså det är absolut, det som bara gör mig lite lycklig, det är att på riktigt, jag kan, speciellt på Twitter, där finns det mycket sköna människor, då finns det alltså vänsterdebattörer som jag hör, de har lyssnat igenom en helt avsnitt med mig, för att liksom vara förbannad. Så nu sitter någon jävel här, liksom, du vet, med en sån här bettskena, du vet, så här, med lite så här bromsspår i kallingarna. Och nu ska vi bara få en sån skit på sig på riktigt. Du vet, Rickard Rättrådig, du vet, de här som kommer alltid i kommentatorsfälten, som kommer inspringande på en sån här, med liksom riddar på en vit enhörning, liksom, och bara, det säger man inte. Det är ingen skillnad på män och kvinnor. Nu ska du få höra, Rickard Rättrådig. Jag är mer jämställd än dig. Varför hånskrattar hela studion? Du hånskrattar, jag hör dig. Va? Det är inte ett hånskratt. De är bara rädda i studion. Lyssna nu. Jämställdhet, det handlar inte om vad du skriver på din Twitter-profil. Utan det handlar om vad du gör i verkligheten. Jag och min exfru drev bolag ihop. När hon beslutade sig för att vara hemma. Vet du vad vi gjorde? Vi pratade med varandra. Vi satt oss ner. Vi behövde inte Gudrun Schyman för att lära oss hur man skulle göra. Utan min exfru är högt utbildad, fil. kand. I statsvetenskap. Hon har läst på Södertörn. Jävlar. Fattar ni varför jag är så drillad i de här ämnena? Tror jag har debatterat med min exfru. Supertuff brud. Jag älskar tuffa brudar. Rätt långt ut på det här manliga spektrumet ska jag säga. Vi satt oss ner och diskuterade, pratade om det här. Vad vill du? Vad vill jag? Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för mig? Ja, men det visade sig att hon ville vara hemma då, så här, och vi drev företag ihop. Men vet du vad som hände? Vi blev jämställda. Vet du hur man gör det? Man har samma lön. Man har samma rättigheter, man har samma passion. Allt var lika. Förstår ni? Vi gjorde olika saker, men vi fick samma utfall. Vi passade barnen när vi kunde Och vi byttes av. Idag har hon ett superbra jobb, vi jobbar inte upp längre. Men hon har ett superbra jobb och hon gick massvis med utbildningar också när hon var gravid. Va? Vi bestämde. Och det är också problemet med de här fasciststaterna som alltid ska in i och bestämma liksom om hur man ska liksom hur man ska göra liksom. Och det är för att det här är ju problemet med jämställdheten. Och det här har ju de lärt sig. Vad är skillnaden, när uppstår de? Jo, det är när kvinnor blir gravida och sen så är de hemma med barnen, då hamnar de några år efter i det här liksom med karriärer. Att de är hemma med barnen. Då säger man att det här är ojämställt. Det absolut bästa sättet att jämna ut de här skillnaderna, det är att kvinnor väljer yngre män. För att om du tittar på relationer så är svensken i snitt i par, mannen är 4 år äldre än kvinnan. Så när man sätter sig ner och diskuterar, okej, hur ska vi göra här nu? Rent ekonomiskt, vem tjänar vi på jobbar och vem tjänar vi på är hemma? Ja, då kanske det är bättre ekonomiskt att mannen är hemma och kvinnan är hemma med barnen. Och sen så finns det ju andra saker, att en kvinna kanske vill vara hemma med barnen. Och det finns ju rätt mycket forskning på det där, att graviditet, okej, jag vill bara in med bettskenan nu, Rickard Rättrådig. Graviditet skapar inte bara ett barn, graviditet skapar en mamma också. Det sker biologiska förändringar i hjärnan på kvinnor. Oxytocin till exempel, omsorgshormonet, det sätter igång och bildas helt automatiskt när de börjar amma. Va? Så slås det på sjukt mycket sånt. Va? Och det där kan män också bilda, men det tar längre tid och inte lika mycket och allt sånt där. Men vem är jag att veta om det där, vem som är bäst med att vara hemma med barnen? De som har de hormonella förutsättningarna, de som till och med har, du vet, utfödningsverktygen fästa på kroppen. Undrar om de kanske är lite bättre på att passa barn. Nej, det är de inte. Det är dumt av mig. Jag ber om ursäkt. Ta ut bettskenan. Sådär. Och det där, om man kommer in på det där, en annan sak som det här med familjen och relationen mellan män och kvinnor, förutom det som händer med liksom att familjen slår sönder, att industrialiseringen av kvinnliga yrkena som man kunde utföra i hemmet, den kvinnliga hemekonomin som fanns förut, det händer en riktigt viktig grej på 60-talet där som helt ändrar hur vi är i relation med män och kvinnor, och det är p-pillret. Helt plötsligt så får det inte samma konsekvenser utan om man tittar på förr i tiden man skulle välja partner, då var det ju superviktigt vem du skaffade barn eller vem du låg med, för att alla graviditeter kunde sluta med ett barn, och då var det inte längre liksom kvinnans beslut. Utan det var egentligen ett helt familjebeslut där. Och det kan man säga vad man vill om vad det var. Men om det kom en unge till, i hårt pressade då de här samhällena, som man skulle mätta, och så fanns det helt plötsligt inte två föräldrar som såg till att mätta den ungen, då fick det konsekvenser för hela familjegruppen. Det var därför det här var viktigt vad man valde. Och därför var det inte bara kvinnan som hade saying i det här. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Men det här var en ekonomisk verklighet innan p-pillret. Men helt plötsligt är det borta. Och det ska man komma ihåg. Att så här, om du tittar då per månad. Bara skillnaden biologiskt mellan män och kvinnor. Det här man säger, men det är ingen skillnad på män och kvinnors sexualitet och allt sånt där. Nähä, okej. Vad heter det, om man tittar, vi som kanske lite så här vet då, som har haft ett riktigt förhållande, vi vet att det finns något som heter menscykeln. Och så bildas ett litet ägg där, du vet där, som det blir ett barn av. Och det bildas väl ett ägg, ibland är det två. Men mesta gången är det ett ägg. Vet ni hur mycket sädesceller bildas per utlösning. Bara så att vi bara sätter det här i perspektiv. Ett per månad med per utlösning. Det här har jag alltså läst på. Det låter lite, eller hur? Ja, lite suspekt, eller hur? Alltså en utlösning, till om man får lära sig när man gör research. En utlösning är mellan 2 och 6 milliliter. 18 om det är jag. Nej, jag bara skojar. Som en tesked eller något mera. Den innehåller då... hur mycket tror ni en tesked innehåller? Den innehåller 100 miljoner spermier per milliliter. Jämfört med ett. Undrar vem som är byggd att vara mer selektiv med det här. Rent biologiskt. Jag säger ingenting. Jag bara lägger den där. Nu kan du ta ut bettskena eller behåll den inne för guds skull. Men därför har det här liksom en helt annan liksom, det är klart att, och så helt plötsligt så ställs det här mot varandra, det gamla sättet att leva, och sen så nu kan man ha sex utan att det liksom blir ett barn, och det är väl bra kanske, men återigen, vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet, utan det fanns vissa grejer med det här som kanske var bra. Det kanske inte är så att liksom ett versus 100 miljoner. Det kanske finns en idé om det där. Kvinnors och mäns sexualitet är kanske inte samma. Och det är spännande med det här. Året som p-pillret lanseras, det är samma år som den första Playboy-klubben startades. Eller ska man vara riktigt ärlig, så var det 6 månader innan. Men det finns ju det finns ett samband där. Helt plötsligt är också sex kommersialiserat, va? Och det där kan man ju se idag när helt plötsligt så är OnlyFans, vi har ju kända feminister idag som är på OnlyFans och anser att det är liksom i kvinnlig frigörelse. Det blir jättekonstigt, va? Helt plötsligt är sexualiteten, det är klart att prostitution har alltid funnits och allt sånt där. Men alla normer förändras med det. Återigen är det den här, att arbetarklassen mot medelklassens kvinnor. Att så här, ja, men jag kan sköta ett barn själv och det behövs ingen pappa och sånt där. Det där är rent ut skitsnack. Vi behövs bägge, det finns en anledning till att vi finns bägge. Jag tror att papper är jätteviktiga i barns uppväxt. Det finns mycket amerikanska studier på det som man kanske inte ska jämföra. Men för medelklassens kvinnor med det bra jobbet kanske inte är det så liksom. Det är klart att det blir jobbigt att liksom, men man får hjälp av mannen och allt sånt där. Och jag är själv skild, jag vet ju det. Men min exfru har jättebra ekonomi och allt sånt där. Och jag ser det verkligen som ett misslyckande och som en omogenhet från min sida och allt sånt där. Och jag önskar att vi kunde varit gifta fortfarande och allt sånt där. Men nu kan vi inte det. Vi funkar inte så och sådär. Och däremot så är hon min bästa vän. Vi behöll det som var bra i vårt förhållande. Och sen så vårt rent förhållande sådär. Vi funkar inte att bo ihop liksom. Det funkar inte. Och det hade funkat, tror jag, i det här bondesamhället. Där man inte behöver sitta bara med sen var jag ute och jobbade mycket. Men hon är min bästa vän idag. Hon är en bra vän och hjälper mig och allt sånt där. Så att vi har behållit det som är bra. Men för arbetarklassen blir det här jätteproblematiskt. Ofta man har skaffat, speciellt om man har skaffat barn med fel man. Man har en dålig ekonomi, man har ett dåligt jobb, man blir ensamstående med flera barn, ingen tar ansvar, bara en själv. Det är svårt. Och där hade ett samhälle där man har haft en mer kontroll. Nu säger jag återigen att så här, det kanske inte är, vi ska inte tillbaka till det gamla samhället. Det är klart att man ska få sex med vem man vill. Men så här, att det finns ett tänk. Så här, ja men fan. Och där man inte bara har ett samhälle som säger, ja men det är okej, skaffa hur många barn du vill liksom. Det är inget problem, du är stark, du vet. Nej, men ditt liv blir jättejobbigt. Och det är också liksom, det har också ändrat hela liksom inställningen till sex, va? Sex har inte varit något där man har fått tag i noga liksom, alltså det var ju väldigt, väldigt viktigt vad man hade sex med, och att det var liksom, att man kunde lita på den och allt sånt där. Idag har liksom p-pillret har liksom, man säger att mänskligheten har utvecklats och sex har blivit friare och så här. Och så har vi liksom, hela Sverige har förvandlats till en härlig hög med folk som har gruppsex och en ständig orgasm liksom, och bara blir lyckligare och lyckligare och lyckligare. Men det är ju för fan tvärtom. Nu låter jag som en moralist. Nu hånskrattar de igen. Men jag säger att så här, återigen, hade vi inte grävt ner oss ner de här enorma skyttegravarna, då hade vi kunnat haft en liksom vuxen diskussion om det här. Där man säger, okej, vad var bra? Vad var dåligt? Och det där är också liksom, och tro att det är liksom så här, män och kvinnor är samma och du vet, man så här, alltså det är så, alltså stor skillnad. Om man tittar på det här med till exempel våld och hur utbrett det var innan vi levde i civiliserade samhällen. Det finns ju lite studier, till exempel på aboriginer i Australien. Arnhemland finns det ett ställe som heter där man liksom i början på 1900-talet kollade liksom gravar. Och det visade sig, under en 20-årsperiod kollade de upp då gravar. Och det visade sig att 200 av 800 män, alltså 25%, var dödade i strid. Alltså, att inte det skulle ha biologiska skillnader på vilka vi är. Det finns också studier i Amerika där det visar sig att, liksom, att alltså 13% varje år, det var bara 13% av den manliga befolkningen som inte varje år ägnade sig åt någon form av våld mot någon grannstam. Det var en del i kulturen att man gav sig ut och försökte slå ihjäl folk i sin grannstam och liksom tortera dem till döds till och med. Så att det är klart att det har enormt stora skillnader. Återigen, det är klart vi inte ska skalpera grannarna. Men man måste också förstå att det är en del av vår natur. Det finns rätt mycket dokumentär om man tittar på schimpanser till exempel. Som är, vad tror jag, att det är 2% i deras DNA som skiljer sig från vårat. Och titta, ligger någon finns någon på Netflix, men det finns någon ännu bättre när man just skildrar våld mellan, på YouTube, våld mellan schimpanser. Alltså de är ju supervåldsamma. Men det är intressant det här med den hierarkin, om vi ska ta ett härligt stickspår. Man tittar på de här, det är inte alltid den starkaste hanen kan bli hövding, liksom man får paras med alla kvinnor och allt sånt där som är schimpanssätt att leva. Men problemet är du ett svin som hövding, då kommer till slut några av dem, den näst starkaste, tredje starkaste, de kommer gå samman och så kommer de döda dig. Så att vara hövding, du vet, alfahanen i gruppen, det kräver också att du organiserar, att du är givmild, att det finns massvis med andra saker som är otroligt viktigt, liksom med en apa. Det där är ju också, om man ska titta på det där med könsskillnader och så här, om man pratar, man ska liksom ha samma lön och allt ska vara lika och allt sånt där. Men tittar man då på så här, ja, men varför har män och kvinnor olika löner? Det där får man knappt. In med tandskyddet nu, bettskenan, här kommer den. Man tittar på de reella löneskillnaderna. Återigen, så alltså, man kunde på riktigt, nu har det ju liksom äntligen de senaste åren vaknat lite debatt. Men sa man det här för några år sedan, alltså folk, alltså det var ju som man var fullständigt galen. Alltså löneskillnaderna är i princip obefintliga i Sverige. Om man tittar Arbetsgivarverket som jag såg, den är lite, nu har några år på nacken den undersökning jag såg. Men de kollade upp alla anställda. Och tar man bort då, liksom, om man tittar samma tid, samma yrke, samma utbildning, lika mycket övertid och så vidare och så vidare, då var löneskillnaderna 1,5%. Det vill säga obefintliga. Sen väljer kvinnor andra jobb. Kvinnor jobbar mer inom sjukvården. Och där är då inte patriarkatet som ser till att de har dåliga löner. Utan det är för fan andra kvinnor. För att det är jättemycket kvinnliga chefer inom privat sektor. Och vilka svarar de för? Ja, de svarar på svenska riksdagen där vi skryter om att vi är jättejämställda. Varannan kvinnorna och allt sånt där, de här stora. Jaha! Men de vill inte utjämna löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper. Varför då? Snacka med era politiker. Det är därför kvinnor har dåligt betalt. Man prioriterar fel saker. Man betalar miljarder i bistånd till massa jävla fascistdiktaturer runt om i världen. Istället för att se till att vi har vettiga löner här i Sverige. Att vi har en vettig sjukvård. Men det är en helt annat program. Men återigen med den här normalfördelningskurvan. Om man ska titta på det här när det gäller, okej, hur skapar man makt? Hur skapar man ekonomi? Jo, man startar företag. År 2021 räknades omkring, var det 150 000 kvinnor som företagare. Och det var 319 000 män. Det beror inte på att det är någon patriarkat som förtrycker de här. Utan det är fullt, alltså du kan starta ditt företag när du vill. Det är bara att ta risken. Problemet är att jag är ju själv företagare. Jag håller på nu, jag blev ju av med alla företag. Men jag är på väg, jag håller på att öppna min andra restaurang. Får se om det blir av, jag ska skriva kontrakt idag. Jag ska läsa igenom det, eller rättare sagt min exfru ska läsa igenom det. För att hon har koll på sånt där. Vad heter det? Och det där är, det ska jag säga, det är så jävla bra att ha en så här. Där, hon är en sån här som säger sanningen. Inte håller på och stryker med. Utan hon bara, där får man fan förklara. Jag är jävligt positiv. Jag ser alltid möjligheterna. Och så blundar jag ibland för svårigheterna. Då är det bra någon som bara, hör du, vad är det här? Men om du tittar på företagande och vad det betyder för ditt liv. Alltså, du måste jobba jämt. Jag håller på, nu om jag skriver på det här med den här nya restaurangen. Jag vet att om jag skriver på det, jag driver fem restauranger i ett hotell. Jag vet exakt vad det betyder. Det betyder 7 dagar i veckan. Inte bara 7 dagar i veckan. Upp tidigt, för jag har andra företag. Jag tränar tidigt för att hinna med andra saker. Jag tränar. Varför tränar jag så tidigt för? Ja, därför att jag är morgonmänniska. Och jag gillar att träna på morgonen. Sen jobbar jag. Och har jag restaurang så kommer jag jobba till 10-11 på kvällen. Det betyder att ett commitment på många, många år där jag i princip har ingen fritid. Så jag får makt över de här företagen. Men det har som vanligt, i Sverige har man bara massa jävla rättigheter, inga skyldigheter. Det är fan helt sinnessjukt då. Att man ser aldrig jobbet som ligger bakom det här. Risken ekonomiskt också, går åt helvete, ja, men då är det jag som får betala va? För att sälja huset va? Så att om man inte är beredd att ta risken så kan man inte heller liksom ta del av belöningen. Men en ännu viktigare sak, jag lyssnade på Elon Musk, har ni sett den? Det finns en jävligt cool intervju med någon frågar, han bara så här, och frågar om hans fantasi och så här, han säger så här, han bara, du vill inte veta vad som pågår i mitt huvud. Vad han säger, kan du den exakta citatet? Ja. Jag glömmer bort att jag har assistans. Jag har suttit själv på mitt kök. Men, och han säger, och det är också så här, det är en viss typ av människa som älskar att göra det här. Men vi kan ju inte liksom, vi behöver det här liksom. Och det kan, men om du inte vill jobba 7 dagar i veckan, och det är ju den sunda inställningen. Jag kanske vill vara hemma. Nu är mina barn stora. Sonen åker in i lumpen i mars. Så jag kan jobba hur mycket jag vill. Men jag är beredd att offra att ha ett förhållande kanske. Det är ju svårt att ha om man jobbar så jävla mycket. Jag är kanske beredd att offra att jag är, ja, men, några Netflix-avsnitt och jag vet inte vad folk gör på kvällarna. Hittar du det?
Han säger, Elon Musk says his mind is a storm and people may think they'd want to know me but they don't know.
Precis. Det, jag känner igen det lite. Jag tror att det är många entreprenörer som har samma storm. Liksom. Och den är kreativ, den är härlig, men den är också rätt jobbig att leva med. Och den får konsekvenser. Och sen är Elon Musk där stormen har blåst åt rätt håll. Men ibland så blåser den i fel. Ibland gör man ju dåliga affärer för att just det blåser en storm i huvudet på honom. Så att är det verkligen något man att eftersträva? För att det är alltså vad folk ofta pratar om i makten. Men de pratar aldrig om priset. Vad det betyder för dig. Jag älskar det. Jag både hatar och älskar det. Liksom jag brukar ibland säga att jag skulle vilja gå i kloster och sitta och meditera. Liksom så där. Och då säger jag alltid mina polare, eller hur, du skulle orka typ i 2 dagar. Det gör jag faktiskt, för jag brukar åka på retreat. Tyst, förstår du? Jag tyst i 2 dagar. Vilket skratt. Jag grejer det. Men vad som är härligt med den här retreaten, det är att så här, folk tror att man bara sitter tyst, då skulle jag liksom äta upp någon. Men du gör ju mycket böner, du mediterar och allt sånt där. Så att det är inte bara att du är helt inaktiv. Jag ska göra jesuiternas. De har ju en sån, det är ju den kända.
Ja.
Den ska jag göra. Jag tror att de har en som en vecka, men jag vill ju göra den långa. Någon gång när jag har tid.
Mm. Men hur lång är den då?
Jag tror att den är en månad. 21 dagar tror jag. Någon sån där. Det är någon som vet bättre än mig. Men den säger de att folk kommer ut och är inte samma människor. Det finns ju också något med och återigen med att kasta ut liksom barnet med barnvattnet. Det finns ju något i katolska kyrkan som alltså man behöver inte hålla med allt vad de säger. Man behöver inte så här, men grundkonceptet det här med den typen av, alltså det är världens största organisation. Det är världens äldsta organisation. Så att och det finns en enorm kraft i det där med att liksom så här, jag är ju född som katolik. Så att det finns en enorm, att man har legat liksom i barnvagnen och känt lukten av rökelse och allt sånt där. Så det blir ju en enorm kontakt liksom. Där har ju svenska kyrkan lite blivit mycket bättre. Att där har ju, protestanterna har ju närmat sig liksom tron genom Luther på ett intellektuellt sätt. Medan katolikerna säger, det är ett mysterium. Det går inte, det går bara närma sig emotionellt. Så den är fantastisk. Så att högmässan i domkyrkan är fantastisk i Stockholm. Stor kör och pompa och ståt. Sådär. Men återigen, finns mycket ny strävan inom svenska kyrkan. Min Werner för övrigt, som är en gäst här i podden med jämna mellanrum, han har varit borta lite för han har gjort sluttampen, så han blev vigd till präst nu i januari och jag var där. Fantastiskt. Jag tar ju egentligen inte kommunionen i svenska kyrkan. Jag tog faktiskt kommunionen av honom. Så att han kommer vara aktiv i vilken församling var det? Kungsholmen. Så håll reda på hans mässor. Ni som har hört han i podden. Och jag finns på sociala medier. Ni får gärna komma med lite inflikar och frågor om något ni är intresserade av. Några ämnen som jag kanske ska ta upp. Och sådär. Och mina produkter hittar ni på robertos.shop. Köp, annars så kommer jag hem. Nej, det gör jag inte. Får man hota i reklam?
Ja, testa.
Ja.
Se vad som händer.
Ja, vi ser om vi blir anmälda. Okej, okay, med bettskena nu. Köp olivolja, annars kommer jag göra 1000 nålar på det. Vill ni ha vad heter det, coaching, både mental och fysisk coaching, hittar ni mig på coachpaolo.se. Tackar för mig!